Jag tror bara att det är en extremt intressant tvåa här.
Oj. Ska podden börja på det sättet också? Det är ju inte klokt alltså. Det är ju helt ofattbart att man kan vara så jävla långt ifrån varandra.
Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Och vi är verkligen tillbaka efter en mardrömsperiod som giganten kallar det här innan sändning. Hur har det varit under landslagsuppehållet?
Ja, det är ju härligt att vara tillbaka. det är lite blandade känslor, för att det var både på gott och ont. Vi behövde lite ledigt från det hårda jobbet med att hitta... Med att kämpa in 13 rätt och även då jobba med bra idéer inom fotbollen och i den europeiska Premier League och den europeiska fotbollen. Samtidigt så gick det bara några dagar, så kände man att nu vill man hoppa på igen liksom. Och då var det massa liksom, det var flera dagar med liksom allt från Norge till Malta, Andorra, och det var ju en mardröm varje dag man vaknade, tycker jag. Och även då de kupongerna liksom, det är inga roliga kuponger.
Nej, de här europeiska EM-kvalen är väldigt sällan det skräller någonting i liksom.
Ja, precis.
Och nu var det ännu löjligare, för det var alla favoriterna bara vann lätt egentligen precis varenda match liksom.
Ja, precis. Och det är ju lite så här att de där gruppspelen blir ju lite av en parodi när de rullar in i match nummer 5 och 6 liksom. Alltså, de här, man har grupper, men liksom man kan ju nästan sätta grupperna innan grupperna har börjat. Inte 100%, men kanske 90% liksom. Det blir lite parodi för de här stora lagen och åka till Andorra och spela en match liksom, vad fan.
Ja, Färöarna kommer inte vinna gruppen liksom.
Nej, precis. Jag vet inte, de har ju haft en diskussion om det där att de stora lagen känner sig, det sliter liksom, det sliter och det är onödiga matcher liksom.
Men det har ju blivit lite så, det är därför Nations League har kommit, som där det blir lite roligare matcher och så vidare.
Ja, lite jämnare. De rangordnar lagen och kastar in dem i grupper som är jämnbördiga liksom.
Mm.
Men om man bortser från det då nu, så har vi ändå bitit ihop här under veckan. Och nu är vi torsdag och nu är det liksom comeback här efter lite vila. Med en sån här ordinarie kupong. En så otroligt fin kupong med 12 matcher 16.00 på lördag och en match 18.30.
Ja, det är sån feeling. Och det är Premier League tillbaka. Jackpot 11,5 miljon. Och Premier League Championship och en liten inknölad allsvensk match som vi har vant oss med lite här. Det är fint.
Ja, det är magiskt.
Vi får helt enkelt njuta oss rakt in i kupongen, Dybban, eller vad säger du?
Ja, nu byter vi. Jag var ju på Friends, jag smög ju in lite där från den ena kanten in på VIP-avdelningen på Friends i söndags och fick se granen briljera. Och det känns skönt att släppa det här nu faktiskt. Och just kliva in direkt i den här superfina kupongen. Jag tror det är en sån här kupong som kan ge lite faktiskt. Det är svåra championship-matcher och även ett par favoriter som inte känns så där superstabila. Så. Mysigt.
Och match nummer 1, har vi exakt en sån match där vi har en favorit? Man är vant sig vid att se Man United hemma. Han ska stå liksom 1,30 liksom. Här står de med 1,85 mot Leicester.
Mm. Jag jämförde lite där mot när Chelsea mötte Leicester, och stod Chelsea 1,80 tror jag. Och nu har det klivit upp lite till här nu då, 1,85, så ja, superintressant.
Men det man definitivt märker i Premier League, om man säger de senaste fem eller x antal år bakåt i tiden, så har det ju varit det här top 4, top 6. Alltså det har ju varit samma lag som varje år. Ja, ett tag var det väl, vilka fyra lag var det? Det var United. Det var innan Spurs era, va? Det var United, City, Liverpool och Chelsea, eller? Som var de fyra stora.
Mm.
Och nu har... Och ja, även Arsenal kanske.
Arsenal, precis.
Arsenal, ja, precis. Och nu är det de topp sex. Och det jag upplever definitivt i år är ju att det finns inget som heter topp sex eller topp fyra, utan det är topp två skulle jag vilja säga bara.
Mm.
Och lag tre, Tottenham och neråt då, när de möter övriga Premier League-lag, det är ingen dans på rosor alltså. Det är inte alls och bara... Så, som du nämnde, Bengan, här liksom, för x antal år sedan, sådana här matcher stod i 1-25, 1-24 liksom.
Mm.
Och jag tycker att det är helt rätt liksom. Alltså de har kommit i fatt nu flera lag underifrån.
Mm.
Och är starka och kan utmana över 90 minuter. Och lika så i match nummer ett, även om då det, att United har ju själv, de är favoriter och ska kunna vinna matchen, men och nu på strykgipset så ligger den ju, det är ju ett bra streck på något sätt just nu. Men här möter de alltså ett Leicester och med spelare som är utvilade i båda lagen och så vidare. Men det är lite frågetecken i United, tycker jag.
De har väl ett gäng gubbar också som är lite små, med små skavanker här i... Det är väl allt som Pogba.
Framförallt har ju... Ja, de har ju varit ute och Uniteds trupp har ju varit ute på landslagsuppdrag rakt över liksom och spelat dubbla matcher och medan de flesta i Leicester är nog hyfsat utvilade.
Mm. Shaw och Lingard var inte ens med i truppen, va? I England.
Nej, de förkylningar och...
Ja, precis.
Och skada.
Så det är... Jag har förstått att Wan-Bissaka, Pogba, Martial, Shaw, Lingard, alla är lite så här små, ja, frågetecken.
Precis.
Mm, Brochow är helt borta.
Han är helt borta.
Han är helt borta, ja, precis. Men sen är det frågetecken.
Sen är det kraftiga frågetecken i övrigt, precis.
Och vad finns det bakom?
Nej, jag menar det. Alltså, nu säger jag ju inte... Pogba är ju ändå viktig, liksom, även om han är ojämn i sina prestationer. Men samtidigt, om Pogba inte är med, va, det blir ju liksom... Jag läste preliminärt också att den här unga talangen, Greenwood, eller?
Mm.
Att han eventuellt startar liksom.
Ja, precis. Precis.
Jag menar, Leicester kan vi inte på något sätt. De ser oerhört spännande ut. Alltså Maddison, Ndidi, Chuduri, Tillemans, Albrighton, Wardy.
Jag menar, om du jämför ju Leicesters mittfält med, säg att Pogba är borta till exempel här, då blir det... Vad blir det? Pereira och McTominay på mitten då? Eller? Det nej, känns ju inte starkare på något sätt än...
Nej, på tusen. Alltså, frågan är även med Pogba, så är det inte långt, så de är inte långt därifrån heller.
Nej, och sen måste jag få pika lite. Jag tycker fortfarande att det är ett frågetecken kring det här med Lindelöf. Alltså. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Det har gått nu 2 år och Jag märker inte den här auktoritära killen som skulle bli den här superstjärnan som mittback. Jag tvivlar hårt. Alltså. Han gör bort sig liksom. Han är inte tillräckligt, jag vet inte, jag är orolig. Han är inte tillräckligt bra. Alltså.
Han har väl fått mest kritik för att han inte räcker till i huvudspelet, för att han är lite för...
Ja, nu på slutet, tunda. Ja, precis. Mm. Men jag tycker också att det är lite för mycket liksom alibi över honom. I media har han målats upp, speciellt i svensk media har de ju målat upp honom till någon superstjärna. Det kanske inte är hans eget fel liksom. Han kommer till United och svensk media liksom älskar att vi har en stjärna på gång. Men nu har, jag menar, det har gått ändå 1,5-2 år som han har varit ordinarie och det har knackat liksom i Uniteds spel hela den perioden. Det har inte varit övertygande. Så att jag är inne på här tror jag liksom att det är en mycket jämnare match än vad oddsen säger alltså. Jag tror inte att United ska vara så stora favoriter i den här matchen.
Det är ett intressant och tunt anfall de har United nu egentligen med.
Alltså, ja, men jag menar, det är
konstigt, det är Martial liksom. Och Rashford och efter den då är det Mason Greenwood och sen är det tomt eller?
Ja, precis. Och det är klart att Jag undrar vad United egentligen vill med årets liksom upplaga. Alltså, var det liksom att städa upp nu och börja från början liksom, bygga ett nytt lag successivt? För det är ju helt turbulent. Alltså det här med Pogba är ju inte heller roligt liksom.
Skulle United förlora idag? Undrar hur länge Solskjaer är kvar? Det är liksom, de börjar leta efter nya gubbar direkt. De har redan börjat göra det.
Jag tror att tyvärr så hänger han på en skör tråd alltså. Tyvärr, jag gillar ju Solskjaer. Men problemet är att på den här nivån så ser man en ganska gemensam nämnare hos de här stora lagen. Och det ska vara tydligen ett namn. Det ska vara en sån här superstar som tränare.
Mm.
Och det är klart att han har inte många matcher på sig. Även egentligen, alltså jag pratar, vinner de inte så kommer det skaka något oerhört i engelsk media. Men samtidigt så menar jag att det är orättvist, för att United är inte United som vi förr genom åren är vana vid. Alltså du kan inte göra underverk med den här truppen.
Nej, det är precis. Och det är ju många tränare nu efteråt, även Mourinho, som liksom har fått oförtjänt kritik lite för att de har inte haft tillräckligt bra trupp hela vägen.
Nej, precis.
Och det ser vi ju även i år också, även om de har förstärkt och blivit klart bättre i backlinjen framförallt då, så finns det en bit kvar att gå.
De har ju faktiskt, han har de ju, Dybban. Det är ju lite frågetecken, men Matic är väl kanske redo att kliva in centralt.
Jo, jag tycker han har blivit lite långsam sista året.
Ja, jag menar han har blivit det, precis.
Det är inte Matic som minns i alla fall liksom, från historiska tiden i Chelsea.
Nej,
liksom.
Precis.
Så, nej men absolut. Så det där är väl utgångshelgardering kan man säga, men man är nästan inne på att om man ska vara lite hård där på något litet chanssystem att ta bort United.
Ja, det är jag inne på.
Men framförallt, även om United, vi snackar lite skit om United. Jag tycker de kanske får lite oförtjänt, men jag tycker de har inte varit så dåliga som resultaten har visat. De har haft lite, mot Palace ska de inte förlora matchen, och de har ändå varit bättre lag både mot Southampton och mot Wolves där. Det framförallt är ju hur imponerad man är utav Leicester. Det är det som jag tycker är skithäftigt.
Alltså,
vilka matcher de gör och vilket lag det är liksom, vilket häftigt lag de har liksom, det här, de här unga killarna och det här mittfältet, och sen Ndidi som är en personlig favorit, och det är Maddison som är lite, som jag fortfarande hävdar är en superstar. Men jag tycker det är häftigt lag liksom. Jag tycker det är riktigt ska bli riktigt roligt att se dem här, roligt att se dem hela den här säsongen.
Nästa favorit Tottenham.
Precis.
Tottenham, de har fast inte gjort någon riktigt bra match än, va?
Nej. Och även Arsenal så var det ju liksom, de är jättebra kontring på deras, de kontrar sjukt bra med sina snabba spelare och så vidare, men Arsenal var klart bättre den matchen tycker jag.
Ja, men jag har en ganska klar bild över Spurs i år, och det ser man i samtliga matcher alltså de trivs. Till exempel förra året gick de till final i Champions League. Och det är för att de trivs i miljöer när de möter när de precis blir underdogs i oddsen, alltså när de blir lite nederlagstippade, om de möter tunga lag som allt från City, Arsenal, United och så vidare, och Polo och folk förväntas, till exempel det är draw no bet på oddsen, eller att de är till och med plus 0,5, plus 0,25. Det passar dem att kliva in i sådana matcher mot bra lag som ska föra matchen, för att de är livsfarliga alltså. Deras omställningsspel, det är något brutalt alltså.
Mm.
Sen får de försvara oerhört mycket. Men när de väl, det spelar ingen roll om de möter ett City som har 20 avslut. Men då när vi vänder på det då, när de ska kliva ut och vara favoriter, då ser det inte alls bra ut. De möter lag som spelar lågt, de kommer inte igenom, och plus att de möter lag som Newcastle, som Palace och så vidare, som kan hota. Och det här är ju exakt en sån match igen. Alltså Spurs, det är ett London derby till att börja med. Spurs går ut som klara favoriter. Vi har sett vad Palace är experter på i år. De spelar lågt, destruktivt. Brukar ligga 5-4-1.
Mm.
Så att rent på det menar jag liksom att jag som också jagar hela potten, det är ju en tråkig etta, så kan man väl säga. Det är en tråkig etta och man bara blir jättesugen på kryss och två här alltså. Nu förlorar de ju senast hemma mot Newcastle Spurs, och det är klart att de är bra nog att normalt inte förlora matcher på hemmaplan mot sådana här lag.
Det kommer säkert smyga upp procenten här också mot 80%, så att då blir det ännu bättre värde på att gardera.
Crystal Palace var väl det enda laget som slog City borta i fjol, va?
Mm.
Var de det?
3-2, ja.
Ja, just det. Den matchen.
Stämmer. Sen är ju Palace erkänt de senaste åren. De har ju varit ett bättre bortalag än hemmalag. Alltså, mm. De hade ju oerhörda bekymmer på hemmaplan. Men vann, liksom höll sig kvar tack vare borta poängen.
Men där snackar vi ett lag som gillar att ligga på rulle också. Jag menar, med också snabba spelare där fram, liksom, framförallt Sarr som kan göra lite vad som helst när han kommer hem mot en. Så att det passar om den här matchbilden troligtvis då. Sen så är ju klassskillnaden rätt stor på lagen. Jag är inte helt imponerad av Palace den säsongen fortfarande. Vi hade ju spel på dem förra veckan, vet jag. Eller ja, förra veckan nu. Förra blir det. Och de vann då mot Villa. Men ja, det var väl den matchen de har gjort lite bättre. Sen så har det inte sett så bra ut.
Nej, jag håller med. Alltså men sen tittar man tabellen så är det fascinerande liksom.
De ligger före Spurs.
Va?
De ja, ligger före Spurs. Ja, jo. Men ja, det känns som en fin garderingsmatch i alla fall. Sen så är det Wolverhampton-Chelsea. Vi spelade in i Oddset-podden precis, och där hade jag en idé som har växt fram här, eller idé och idé. Jag har ju gillat Chelsea i år kanske lite mer än vad jag borde ha gillat dem. Jag tycker ändå vi har kommit rätt på dem rätt mycket. Vi har gått emot dem några matcher och men spelat dem några fler. Men nu har ju Chelsea full trupp för första gången i princip. Rydiger är tillbaka i backlinjen. De har Kanté tillbaka. De har sin superungdom Tammy Abraham som är storform där fram. Tillsammans med Mason Mount som man gillar också. Så att jag gillar det jag ser. Det laget de kommer ställa ut i den matchen tror jag kommer bli riktigt bra. Jag tror det kommer funka också. Mot ett Wolverhampton som absolut är ett bra fotbollslag. Men de har dubbeljobbat med Europa League och det har inte sett speciellt bra ut i Premier League. Och det är frågan då om det handlar om det här dubbeljobbet eller om de handlar om att de inte är lika starka den här säsongen helt enkelt. Jag tror bara att det är en extremt intressant tvåa här.
Ja. Oj. Att podden börjar på det sättet också. Det är ju inte klokt alltså. Det är ju helt ofattbart att man kan vara så jävla långt ifrån.
Är du säker säker på att Kanté och alla de här är 100%? Eller? För jag tror både Kovacic och Kanté och Pedro är lite småtvek.
De är inte, det finns inget, det finns ganska... inget 100%.
Nej.
De är tillbaka i träning och så.
75% alltså, står det på Kanté. Så det här är ju precis en sån match som är viktig att kolla laguppställningen.
Då kan ju jag få plädera lite hur jag resonerar den här matchen. Mm. Jag tycker för det första att Wolves, både kvalitetmässigt och fördel av hemmaplan, ska vara favoriter på oddsen. De ska inte vara underdogs någonstans i den här matchen. Jag tycker, alltså vi pratar nu, när var senaste Premier League-omgången? Var det 2 veckor sedan?
Mm.
Det gör alltså, det här breaket kommer perfekt för Wolves. De är kvalificerade för Europa League. De hade ett tufft schema med dubbelspel i Europa League och Premier League. Mm. De hade en oerhört intensiv period där i startuppen av Premier League med Europa League-matcher. Och den perioden grejar de. De tog kanske inte så mycket poäng som man hade hoppats på. Men det var under den perioden. Sen fick de nu, som alla andra lagen, en välbehövlig vila. och kan fokusera nu. De är klara för gruppen i Europa League och nu jag hoppas att Wolves växer med den här uppgiften. De är ett fruktansvärt bra fotbollslag. Och jag menar att detta Chelsea har blandat och gett precis som väntat. Jag har inte sett Chelsea. Det är ett helt nytt lag egentligen med massa nya gubbar. Mount, Abraham, Pulisic. Det är inte det Chelsea vi är vana vid liksom. Och vänder man på det här och tittar då på preliminärt nu. Moutinho, Neves, Dendonker, Jimenez, Jota. Draget här, vet du. Det finns noll chans att Chelsea vinner alltså. Det är liksom... Alltså här pratar jag liksom, vill man jaga potten så är det en sån jävla fin spiketta här alltså. Det här är, alltså de är oerhört skickliga mot ett Chelsea som kommer fighta som i samma platser egentligen. De här konkurrerar om samma ligaplacering i år. Men jag menar, Zuma, Christensen, det är ingen som har övertygat. Det finns inte någon som har övertygat. Det har varit roligt att se Pulisic och Abraham och den här nytillskottet Mount. Absolut, men att komma till Wolves och liksom vara favoriter på oddsen, det är helt...
Jag kan
där är vi absolut inte överens. Där får lyssnarna göra precis som de vill. Alltså, men
då, jag sätter en poddens helgardering här också, så får vi gå emot varandra kanske på...
Kan ni gissa, vet ni hur många hemmamatcher Wolves har gått utan förlust? På raken?
Ja, det vill jag höra.
16 stycken.
Ja. I rad nu alltså. Obesegrade på 16.
Ja, det blir inte 17 tyvärr. Men men det som kommer vara intressant här tycker jag, det är ju startelverna. För att jag har den preliminära startelvan jag har på Chelsea i alla fall. Som verkar ganska trolig. Den ser jättefin ut. Alltså, den ser finare ut än vad den sett på hela säsongen. Och då tycker jag att... De ska vara klart bättre lag, men...
Jag vill poängtera en grej till som jag inte nämnde. Mm. Och det är att de har en nykomling, alltså tränaren Lampard. Han har liksom inte visst i all ära. Han är en Chelsea-ikon och han var en stjärna på plan. Men du vet, leva på de meriterna och kliva in i en tränarroll. Han är inte där liksom. Du ser, han håller på och valpar som om han kör ett U21-lag ungefär. Han skolar in de unga spelarna och de har inga ambitioner, de har inte den här vinnarmentaliteten som krävdes som Chelsea har haft genom åren, utan de spelar en fotboll där inte de ska bli betraktade som ett Champions League-lag. Så det är en mellansäsong för Chelsea generellt sett liksom, där vi ska utveckla våra unga nu för att ta rollen nästa år. De ska kliva och få viktiga roller. Så det vill jag också poängtera, att det spelar in det här med tränare också. Och Lampard, det är ett kryss liksom. Det tyvärr.
Men okej, men då säger Bengan tvåa, giganten säger etta och då säger jag kryss.
Ja, det var fint. Det, tight. Ja, det var fint. Ja.
Jag tycker att det är lite tråkigt att vi ska vara oense på det sättet.
Fast det är ju sällan vi är det, och det är bra att vi är det, för det betyder att vi är liksom inte bara följer en, vad säger man? Vi följer inte John i alla fall. Vi tänker lite själva.
Okej. Okay. Men det kan bli svårt att alla får 13 då, eller?
Ja. Men jag menar, det handlar ju om streck och procent och lag och så vidare. Liksom. Men det finns ju möjlighet att göra halvgarderingar och så vidare också om man vill. Och vi har ju helgarderat nu. Giganten etta. Mm. Det är bara en kris och jag tvåa.
Vi går vidare. Vi gör match nummer 4 lite
kortare.
Ska vi
skippa match nummer 4 bara? Eller ska vi liksom... Det är tråkigt, jag säger det. Nu är det City på bortaplan. Det är i alla fall liksom någonting som är bra. Men de här liksom, de är man alltså... På oddset är de minus 2,5 mål. Det är till 2 gånger pengarna. De räknar med alltså att de vinner matchen med 2,5 mål i snitt. Och på tipset då liksom, då, det är inte så kul då, för de vinner ju i princip alltid den här matchen och det kommer ju, skulle ju skrälla superhäftigt såklart, men vi ser inte den skrällen komma, eller vad säger ni?
Alltså jag försöker anstränga mig och se över om det finns en liten chans, alltså man blir så här, Och när man tänker det, man vill så gärna att det ska finnas, men...
Men det här är en sån här match, även om Pucke gör två baljer så kommer ju City göra minst tre.
Så. Ja, men Norwich försvar också, ja, så... Nej, jag tror att City bara har järnkoll på vad som händer under de här 90 minuterna, så det...
Och det är Hanley Godfrey där på mittbacken som dina två favorit mittbackar i.
Ja, fast de har fått tillbaka nu än, va? De har ändrade sist, tror jag. De här...
Klose, Zimmermann, jag tror de är borta bägge två. Alltså.
Ja, okej. Okay. Men någon av dem spelar sist, tror jag. Om det var ligan eller någon cupmatch.
Okej.
Okej, nu är Hanley också frågetecken här.
Om de slänger in då är det nog riktigt... Coachens son kommer in liksom och spelar på mittbacken. Det finns, ja, det inga mer mittbacken.
Zimmermann var det nog som fick göra och är frågetecken nu igen.
Ja, nej, men och sen så City och de är världens bästa fotbollslag, och sen så går vi vidare till match nummer 5. Sheffield, ja. United Southampton.
Jag blir lurig, gubbar.
Mm. Ja, det här är svårt. Sådana här matcher har jag oerhört svårt för. Alltså, jag tycker att Sheffield United har imponerat på hemmaplan. De har ju varit bra. Och Southampton då, vårat lag som många gånger har irriterat oss. Jag tycker väl kanske någonstans att just nu som sträckan är att Sheffield United sträckar är 45%. Den får ju inte gå upp mer, om jag säger så. Jag tror inte att Southampton ska vara så stora underdogs som sträcken säger här. Nej. Men det ska vara väldigt jämnt fördelat här, tycker jag.
Ja.
Så bra är inte Sheffield United att de bara hämtar tre pinnar i match efter match på hemmaplan. Alltså det, även om de nu har gjort det överraskat och öppnat bra i ligan, så vill jag tro att Saints har absolut goda chanser här och inte förlora matchen.
Mm.
United har lite frågetecken för Robinson och McGoldrick som varit iväg på med irländska landslaget och har lite känningar nu, så vi får se. Det är rätt två halvviktiga gubbar i alla fall. Så.
Resultatmässigt har ju ändå Sheffield United liksom, alltså i nästan i alla matcher egentligen, alltså resultatmässigt varit med. De har ju ändå liksom öppnat Premier League på ett, som nykomling, på ett bra sätt, får man ändå säga. Liksom. Alltså de... Jag vet inte, de har väl, är det en förlust de har, eller?
Förlust, ja, mot Leicester, ja.
Mot Leicester, ja. 2-1. Det var en ganska jämn tillställning. Som Leicester var det bättre laget då, men fick kämpa. Och sen har de vunnit mot Palace 1-0 och sen 2-2 mot... Kommer tillbaka från 2-0, va? Till 2-lika mot Chelsea senast.
Precis. Ja, de har gjort jag kollade lite på det matchen här. De har imponerat i varje match i princip. De har inte gjort några dåliga matcher. De torskar mot ett riktigt bra Leicester där en match. I övrigt så har det sett bra ut.
Saints har inte heller sett så tokiga ut ändå. Det var premiären mot Burnley borta som det blev 0-3, men det var inte helt rättvist.
Nej, det var en jämn match.
Det var en jämn match, och sen så har de ändå lite flyt mot Brighton borta. Brighton fick där rött rätt tidigt, va? Och sen 1-1 hem mot United, 1-2 hem mot Liverpool där man skulle fått en poäng med sig.
Absolut.
Ja, ruggigt svår match.
Ja,
jättesvår match.
Ja, här vill man bara hela och sen så liksom...
Och gå vidare, ja.
Och gå vidare, hoppas vi inte hittar...
Ska man prata sträcken i den här matchen, så är ju faktiskt ett fint drag kryss 2. Alltså det måste jag ändå få lyfta liksom. Om Sheffield United ligger på 45% och går upp några procent, så det är ändå... Om man nu ska halvgardera den här matchen, så tycker jag ändå att man får kliva ettan. Men enbart sett till sträck här då,
ja, just
det är ju
nätt
kry. Det tycker jag ändå någonstans.
Mm.
Det är svårt att vinna matcher. Det här kan ju vara, det kan ju vara ganska enkelt. Det kan ju vara ett spikkryss det här. Alltså rent, det här är ju en sån match.
Ja.
Den här kommer stå ticka 0-0 alltså.
Ja. Jag är lite inne på att Sheffield United är välförtjänta favoriter här alltså. Men inte 45%.
Jo, men det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla
men
med
om man tycker att lag är favoriter och kanske är lite sådär lite småsugen på den sidan på oddset, om man säger, då är man inte, då gillar inte jag att gå emot dem på sträckan liksom, om det inte är extremt.
Så att, nej, precis.
Så att jag kommer utnyttja, just nu känns det som att jag kommer utnyttja en helgardering, men så får vi se vad det landar på och sådär, och hur man känner med oddsen och så vidare på match då. Jag skulle kunna tänka mig, om det går ner ordentligt och blir hyfsat värde på Sheffield United, så är det en... Alltså jag gillar den sidan lite. Mm.
Sen har du en idébängen i match 6.
Bomb. Brighton and Hove Albion FC.
Ja, men här kan jag le lite grann. Här blir jag glad när du liksom hittar en sån här bomb. Men titta nu, jämför vi då Brighton med match nummer 5, så ser ni just nu, de är lika sträckade 45% var.
Just det.
Men Brighton är på oddsen också klart större favoriter.
Mm.
Och här gillar jag också en sån här, för det här är också en sån här spik som många liksom inte tänker på.
Precis.
Och smyger man in en sån här spik så har man bra förutsättningar för 13 rätt här.
Ja, jag tror att det här är riktigt, riktigt bra spik. Med tanke på sträcken och oddsen och allting. Liksom. Den är superintressant. Även den tog jag upp i oddset-podden förut som vi spelade in innan. Jag är jätteimponerad av hur det här nya Brighton har inlett säsongen. De verkar ha en väldigt smart ägare och även en väldigt smart tränare, vilket vi vet om, vi svenskar. Och mot då ett Burnley som har gjort ganska en bra start på säsongen, men jag tycker ändå att det ska vara en liten klassskillnad på de här två lagen, och då med hemmaplansfördelen så tycker jag att Brighton blir hyperintressant här.
Nej, men jag håller med. Jag tycker också att hemmalag och sen är det ju de här mitten bottenlag, alltså om man pratar oddsen liksom, återigen, det är tufft att vinna matcher och göra ett mål mer och så vidare. Det är jämna tillställningar och
ja, visst.
Men det är klart att här är man sugen på Brighton. Det måste jag ändå säga liksom. Det,
de är,
jag tycker att redan förra året så var de lite för bra för att åka ut. De gjorde jämna prestationer i många matcher, även mot de större lagen.
Mm.
Men på något sätt fastnade de där nere.
Just det.
Och lyckades reda ut det.
De hade en period där de spelade så fruktansvärt dålig fotboll i kanske 10 omgångar eller någonting. Och sen så lyckades de klara sig med andan i halsen.
Men det var sällan, även under den perioden, det var sällan de var utspelade liksom. Alltså de fick helt enkelt inte med sig poäng.
Nej.
De var, jag tror att det handlar mycket om små marginaler också. För att fastnar man nere i botten, då påverkar det på mycket olika sätt i gruppen. Och tränaren får bekymmer med vilka han ska spela och måste ge chansen till andra. Det blir väldigt mycket rotation när man hamnar i sånt läge.
Mm. Ja, men vi är en ond cirkel så att säga. Men
Potter just nu, han har fått jobba med i stort sett utan liksom huvudvärk nu, utan det är sköna gubbar, det är sköna lagdelar är det.
Mm.
Stabil backlinje, hårt kämpande mittfält och sen de här gubbarna där framme, och de har fått göra mål också, han nyförvärvet Maupai, och så att nej, jag gillar det här. Och just att Burnley på bortaplan, de ska inte gå. Man normalt botten, de förlorar bortamatcher till slut, i slutet, alltså i längden. De vinner inte borta liksom. Det är därför de är botten mittenlag. Det är för att de tar sina poäng på hemmaplan.
Men de har gjort ett par bra insatser. De förtjänar ju vinna där mot Wolves till exempel, och även nu mot Liverpool så var det 3-0, men de såg inte innan det här helt sjuka drömmålet. Nu, vem var det som gjorde målet nu? Det var Alexander Arnold som gjorde det, eller?
Ja,
om det ens var meningen. Så var ju matchen i princip jämn. Så att jag tycker ändå att de har gjort en bra inledning. Och även mot Arsenal var de också starka då, men jag tror inte det håller hela vägen här, och jag tycker att Brighton är ett bättre lag, så jag tror att jag gillar den här ettan.
Nej, men så är det ju. Du har ju rätt alltså. Jag menar ju det är det som jag säger om Premier League alltså. Det finns inga lätta segrar att hämta om man inte heter Manchester City eller Liverpool. Övriga lag alltså, det är krig för att vinna matcher alltså.
Mm. Ja, det är ban.
Skönt med en spik.
Ja,
vi har använt många streck.
Ja, men exakt. Det var ju City fick vara den enda klaringen, men det här känns också bra. Men du hade en liten idé i match nummer 7 i Allsvenska.
Ja, vi har ju ett riktigt sånt där ångestmöte här nu i Östersund, Kalmar. Fy fasen också, vilka lag. Men jag tycker Östersund är fasen ännu sämre. De har alltså inte vunnit på 2 månader 15, nu av svenskan.
15 omgångar tror jag.
15 omgångar.
Jag tror det. Mm. 15 omgångar.
Och det ser inte, alltså det känns som allting bara är på väg att falla sönder på alla håll i Östersund.
Ja, det är ett lag i fritt fall. Och det är ju även rättegångar just nu där också som de berörs av oerhört mycket. Och det känns ju som att hela den biten är parodi när man följer media och läser om.
Ja, man ser hur de har sprängt iväg 150 millar och det finns inga pengar kvar.
Jag har ingen aning, jag fattar ingenting liksom, vad som händer. Alltså, det är ju rena rama soppan. Alltså att det var en soppa, det förstod man, men att det blir värre och värre nu. Liksom, att det här med Kindberg, att han var liksom åtalad och så, det fattar man att han ska vänta på rättegång och så. Men de här Europa League-pengarna, jag fattar inte varför de försvann. Det är ju liksom en sak att han, Kindberg, har liksom är åtalad för massa liksom skjutit in pengar på suspekta sätt in i klubben. Men det har ju inget att göra med de här intäkterna som klubben har gjort. Jag fattar inte, jag tycker man är helt vilsen i det här. Alltså, varför försvinner de 100 miljonerna? Varför är de borta? Jag fattar det. Jag förstår inte. Jag kan någon förklara det för mig. Varför skriver man inte om det?
Du har gått in lite i böckerna och analyserat det där. Kan inte du berätta vad som hände med pengarna?
Med pengarna? Nej, men det var så här att de hade rätt stora lån, tror jag. Så de betalade av till olika fordringsägare.
Aha.
Och där försvann väl en stor bit av kakan.
Är det så att han, Kindberg bland annat, att han har gjort en setup från start, menar du? Liksom med liksom hans engagemang att kliva in i AFK har varit liksom att slå sig in i Europa League och pumpa ut pengar på ett liksom legitimt sätt genom som du nämner här då, att liksom
alltså
fordringar och det ska liksom göra förtjänster på försäljningar och
alltså jag tror han själv inte haft någon så här, att han har egen vinning på det, utan han har ju bara velat att få upp Östersund i svensk topp.
Han har velat spela Football Manager och varit king där.
Ja, liksom. precis. Mm. Så jag tror inte, han har liksom inte försökt att tjäna pengar själv på det hela. Så har jag inte förstått det. Men däremot så har han ju försökt få Östersund och dra in pengar på konstiga sätt. Liksom. Konstiga försäljningar av någon jävla lada och jobb som inte har gjort så. Och sen nu skyller han väl mycket på att det är mycket agentkostnader och det är, ja,
pengar för mig.
Ja, men de har haft otroligt, de har haft jättemånga anställda också. De har haft lika många anställda som typ IFK Norrköping och de här lagen. Så de har haft en stor lönekostnad också. Inte bara på truppen utan även på sidan där. Så det är mycket pengar som har gått åt. Och nu är det ju till och med risk så att även om de skulle klara sig kvar nu, så finns det ju ändå någon procents chans att de blir tvångsdegraderade efter säsongen.
Ja, visst. Alltså, beroende på utfallet nu så dras de ju in som klubb oavsett om de är en idrottsförening eller inte, så landar det ju här någonstans. Det kommer ju svärta ner klubben på många sätt här alltså. Det är tragiskt alltså. Jag tycker det är tragiskt alltså. De kom in i svensk elitfotboll och skakade om den modellen riktigt ordentligt, om man ser till det som skedde på plan. Jag tycker det var en häftig resa som alla svenskar, inte bara de uppe i norr utan hela Sverige, fick de med sig på den här riden. Det var otroligt underhållande fotboll att titta på, och med spelare som de rekryterar som egentligen inte platsar i svensk elitfotboll, som inte fick chansen riktigt, så skakar de om hela den svenska modellen, tycker jag.
Det var häftigt att se.
Och det kan man inte ta ifrån dem, oavsett liksom pengar och bedrägerier och allt vad Kindberg har hållit på med. Så tycker jag det som skedde på plan, det var en riktigt häftig upplevelse. Och det som händer nu är tragiskt bara.
Men
med det sagt då, så tittar man på andra sidan då, Kalmar nu som bortalag. Vi kan ju börja med att säga att Kalmar har då Romarinho och Aliti. Aliti för övrigt som spelade från start på Wembley här nu för sitt Kosovo mot England. Det är ju en häftig upplevelse för en sån gubbe som typ är semikall i allsvenskan. Men han blir ju ändå, han är ju avstängd nu den här matchen tyvärr, han och Romarinho. Och det är ju ändå tunga avbräck, för att han är ju ganska aggressiv den här killen alltså, och kan behöva sin sån här match. Sen får vi hoppas att bröderna Elm är tillbaka, för jag precis som Dubban då, vi diskuterade den här matchen lite innan, och vi på grund av ÖFKs fria fall och de usla prestationerna man har fått se nu i snart 15 omgångar, så drar vi lite åt Kalmar. Vi är sugna på att kanske göra, ja, alltså kanske spika till och med Kalmar någonstans. Alltså jag är inne på att Kalmar bara ska fixa en sån här match liksom.
Men spela, jag brukar alltid liksom, när det är Kalmar som spelar, då spelar Rasmus Elm frågetecken.
Ja, det var faktiskt den första frågan jag ställde, Dubban. Ja.
Han har väl hoppat in på slutet och han har ju haft, han är väl sådär på gränsen nu. Om han bestämmer ju, ja, själv vad han vill spela.
Ja, precis. Precis. Och jag tror, nu har ju liksom hela allsvenskan fått ledigt i 2 veckor. Och med det sagt menar jag, så borde det ha gjort honom redo. Och jag vill tro att Kalmar i den här matchen är helt all in. Alltså både bröderna Elm kommer att vara med. Och det är en sån oerhört viktig match det här för Kalmar.
Man kan också se på Kalmars trupp nu att den är ju väldigt bred. Så när jag fick in Alexander Jakobsen och Geir Herre med också på slutet, så har de ju en väldigt fin trupp alltså, sen har de haft 2 tunga matcher mot Blåvitt och mot Malmö där de har fallit ihop totalt, men innan dess så slog de ändå AIK borta och jag tror ju också, man har ju spelat fotboll själv och jag vet ju, när man gått igenom 2 sådana här storförluster då tar man sig samman liksom, på något sätt tror jag. Jag tror också att nu sträckas de, jag tycker under 30%, runt 30% på Kalmar. Det är intressant. Sen är självklart krysset inte helt dumt att ha med, men
så är det.
Krysset är ju bra för Östersund till exempel också. För de behöver ju, de har ju tagit sina poäng och sen så har ju de stapplar de fram till mållinjen här, känns det som. De måste ju hålla nere de här lagen som kommer efter bara. Men vi kör en utgångstvåa där tycker jag liksom, en lurig spik, och sen så är det ju beroende på, det här är ju viktigt och invänta lineups då. Startelver.
Absolut.
Då så gubbar, då tar vi oss nu, hoppar vi ner i tacka.
Söderut.
Ja.
Championship.
Jag kan bara konstatera att vi har ju 6 stycken championship matcher och det känns som varenda match nästan kan sluta precis hur som helst. Det är riktigt, alltså det är jämna matcher rakt igenom. Hyfsat jämna matcher.
Det är championship i ett nötskal, va?
Jajamän.
Det är här det tar stopp liksom, och klockan är 24 och man har 20 minuter och 5 system att fylla. Det tar helt tvärstopp i hjärnan alltså.
Men vi kan gå igen. Charlton Birmingham match nummer 8 här. Nykomlingen Charlton som har öppnat otroligt bra. Jävlar vilken grej alltså. Det var väl de flesta tippar väl Charlton topp 2 i botten inför säsongen. Och nu,
ja, men det är det som är championship liksom, att man det är en rolig liga där det är otroligt
öppet.
Det var väl ingen som, Sheffield United förra året var det väl ingen som tippa egentligen, definitivt inte att ta direktplatserna, va?
Nej.
Och höll i och var kvar och var kvar, och till slut liksom trodde man att Leeds skulle rycka ifrån dem, men så var det tvärtom liksom. Det var ju en stor överraskning där, och det är ju championship liksom. Sen blir man ju så här på strykkipset nu i en sån här match då tittar man på streck och odds, och här känner jag direkt liksom att jag blir glad liksom, för att här tror jag stor chans på att det liksom att Birmingham har goda chanser att skrälla liksom. Och det är en 60% här på Charlton just nu, och den kanske kan gå upp några streck också. Så att utan att liksom, utan helgardering rakt av.
Ja, och för den modiga kan man nästan ta bort ettan där. Den är så otroligt översökad.
För den modiga, ja, precis.
Match nummer 9. Blackburn Millwall.
Ja, men här är jag väl lite inne på om man ska spika, om man ska hitta spikar i Championship, så är väl Blackburn ändå en potentiell spik. Millwall är ju väldigt, eller, i år har de varit helt okej borta, men traditionellt sett så är det ju ett hemmalag liksom. Både den är de ju ruggigt starka, och på bortaplan har de tagit betydligt mindre poäng genom sista säsongerna. Och Blackburn har ju, de är rätt fina alltså. Offensivt har de mycket intressant. Och jag, just nu så sträckas de inte, om de håller sig liksom runt lite under 50 där, 50, så tänker jag att det kan vara en spik om man vill hålla nere systemen kostar.
Nej, men jag håller med Duban. Jag håller med, och är det så att man har kritat på mycket sträck, så ska man ha Blackburn som någon slags reserv om man behöver spika. Så tror jag det. Det är klart att min önskan är ju att helgardera hela Championship, men så enkelt är det ju inte.
Man vill ju.
Man måste ju.
Det är där man hittar de bästa dragen liksom, när man väl hittar dem. Man är sjukt nöjd när man hittar så här. Jag kommer ihåg att det var just Blackburn vi spikade för några veckor sedan. Så var nyckeln till att vi satte den liksom. Och,
ja, hemma mot Middlesbrough, va?
Mm. Så att det är lite nycklarna man hittar här nere liksom, känns det som ibland.
Så är det.
Så att jag gillar det draget också. Vi kan ju kanske bli lite vårt lag att hitta i bra lägen.
Sen har vi, om vi hoppar ner till match 10, så resonerar ju jag likadant egentligen. Här vill jag nästan sträcka mig och säga att det kanske är Championships bästa spik i Hull. Hull Wigan en etta. Här är de just nu lite översträckade sett i oddsen, men jag, ibland måste man ska inte gå 100% fullt ut på sträckan. Man ska ha lite känsla för det här med vad som händer på plan och kvalitet. Och jag har sett Hull. De är bra. Det är inget dåligt lag på något sätt, utan de är bra och möter nu ett Wigan som jag upplever kanske är, där är vi överens om att det är ett bottenlag. Och det jag har sett av Hull hemma, jag såg dem hemma mot Blackburn till exempel, då förlorade de med 0-1, men de missade straff och de missade, det kunde blivit liksom 3-2 till Hull lika gärna. Så här är väl lite det med sträcken då, att den är lite översträckad just nu, men här om man behöver ha spika, så tror jag liksom Hull är ett klokt alternativ på kupongen.
Wigan har inlett med 3 raka bortatorsk, och i fjol var de väl hela Championships sämsta bortalag, va? Vi brukar bara säga att de tog väl en poäng, och det var borta mot Swansea, annars så tror jag inte de tog någon poäng. Det var typ, nej, men de var riktigt bortasvaga. Så det, nej, jag håller med.
Ja, det känns spännande.
Mycket spännande.
Ja, men jag tror att det är många som garderar det också. Jag menar, Hull, de ligger ändå, de har 5 poäng på 6 matcher Hull, och de kanske blir lite underskattade av svenska folket och så vidare och så vidare. Ja, på oddsen också kanske. Bra, bra. Då har vi har ju två stycken klara spikar direkt i Championship. Det är inget svårt det här.
Nej.
Det är inget svårt. Kanske lite lurare, Middlesbrough Reading.
Ja. Jag har ju vurmat lite för Reading den här säsongen. Nu har de gått, de blandar och ger lite grann. De torskade hemma mot Charlton senast. Det såg jag inte komma. Men de har ett rätt spännande lag, Reading, om man ser jämfört med i fjol. Vi pratat innan om Puskas och sådär. Så de är rätt, de kan absolut skrälla till här, Reading. Så här skulle jag helgardera väldigt snabbt.
Helgardering väldigt snabbt, helt rätt. Helt rätt, det är inte mycket att säga här. Alltså, återigen, Middlesbrough, de har någon sån här, det verkar som att de gör en ny sorts satsning här nu. De har haft en hel del tunga namn på tränarbänken de senaste åren. Vad heter han, den här spanjoren Caranca, eller? Mm. De hade för några år sedan. Och sen nu Pulis senast, va? Nu gör de lite som Chelsea här nu. De hämtar en sån här Woodgate liksom. En gubbe som är oprövad. Och...
Karanka, var inte det Mourinhos hjälptränare?
En gång i tiden, va?
Mm.
Mm. Så att, nej men helt gardering, helt rätt här. Det är självklart det är mildt bra chanser att vinna, men kan man sätta en 20% av det här så blir man glad liksom.
Mm.
Sen match 12 är intressant. Alltså, man har följt Brentford rätt länge här nu och av någon anledning så tycker jag alltid att de blir understräckade på bortaplan. Mm. Sen vinner de aldrig ändå, men jag menar, jag undrar varför de blir det ständigt. Just nu är de alltså 23% och det är helt jämna odds i den här matchen.
Här vill man nästan ta bort ettan liksom. 52% just nu.
Jo, det
ja, alltså, det är ju intressant här liksom. Som du säger, Dybman här. Och så till slut så sitter man där och inte har orkat, vågat riktigt. Och så står det 0-2 efter 27 minuter. Så har man en hel gardering på den här. Då sitter man och blir jävligt besviken liksom. För ser man streck och procent här, nu säger inte jag att Preston är bra, det är inget ont mot dem, men man blir sugen liksom och till och med spika här Brentford bara för att den är så lågt sträckad liksom och eftersom man jagar en ensam vinnare liksom. Men sån här, samtidigt, man har ju sett det i Championship förut, det är så jäkla svårt alltså. Men de är ju tippade i år alltså.
Mm.
Och det är klart, det är för tidigt att säga. De gjorde ju, de har ju visat att de har en riktigt hög nivå. De slaktade sönder Derby hemma 3-0 nu senast. Men blanda lite för mycket, va? Två raka förluster dessförinnan mot Leeds borta och Charlton borta. Men det är ändå jämna resultat. Det är så 1-0 borta mot Leeds, förlust 1-0 mot Charlton. Så att jag tror att de har en hög nivå i sin fotboll alltså.
Mm. Häftigt. Jag gillar den där X2:an. Skarpt alltså. Skarpt.
Mm.
Jag tror att det är riktigt fint att ta bort detta där. Och sen har vi Queen's Park Rangers mot Luton. Queen's Park. De överraskar lite. Ni sänker dem varje.
De gör det.
Sänker de varje runda här. Men det känns ändå som att man kanske ska helgardera den här. Eller vad tror ni?
Ja. Alltså, Luton har ju inte fått poänger med sig riktigt. Men de har ju ändå varit spelmässigt rätt roliga. Alltså ändå liksom 7 poäng på 6 matcher är ju fullt godkänt för en nykomling.
Mm.
Och QPR har ju, de har ju sin skyttekung i Jordan Hugo. Han har gjort 4 baljor på 3 matcher, men bakom det här, det är alltså truppmässigt så vet det fasen alltså. Jag vet inte, Bengen. Vad säger du?
Jag känner så här att 63% kan man inte spika, och jag tror också att det här Queen's Park, De ligger nu på 8:e plats, men de kommer komma någonstans liksom mellan 10 och 15:e platsen och sånt där liksom. Och det här är en sån match, jag tycker den ska nog bara vara jämnare än vad både oddsen och sträcken säger.
Mm. Ja, men Luton har gjort fint. De var ju fina på slutet, men de slog i Barnsley borta med 3-1, slog Cardiff i ligacupen med 3-0 och sen 2-1 hemma mot Huddersfield. Så de har ju en fin fin kurva alltså, och det här känns som en rätt upp en match, tycker jag.
Nej, men precis
det,
vad jag tycker.
Luton är ett sånt här lite fartigt lag liksom. Det 15% nu på tvåan. Den inleder jag med, kan jag säga. Den är fin. Men helgardera såklart om man har pengar till det.
Härligt. Ska vi gå igenom då kupongens bästa drag? Jag tycker vi fick ganska klart för oss här. Vi kanske har en lapp som är 13 direkt och ger någon mille. Jag tar mina bästa drag från start då. Och det är Brighton framförallt då, som jag gillar, som en jättefin spik. Och sen match nummer 12, kryss 2 i Preston Brentford, känns också jättestark.
Mm. Och då hoppar jag in och säger Wolves.
Mm.
Wolves är mitt drag. Ruskigt fint drag på den här kupongen. Ruskigt fin bomb alltså.
Märkte du att jag inte vågar säga Chelsea, Edivana?
Ja, jag sa det. Jag tänkte det.
Ja, jag tänkte om den skulle komma upp alltså. Men alltså här är det bara suga åt sig lördagsgodis alltså.
Men Bengen, om giganten hade varit med dig i dina tankar, då hade du sagt Chelsea, va?
Om han har varit med mig? Ja,
om du har fått medhåll.
Jag vet
med
inte
om
han hade vågat alltså. Jag vet inte.
Men alltså, om han hade hållit med dig när du sa Chelsea är en bra spik, då hade du ju sagt att
ja,
det var en
då hade det varit det.
Ja, jag menar,
men jag vet, jag har ju mycket respekt för den där snubben El Gigante alltså. Det är inget. Men det kan bli lite tjafs då på fredag. Sagge, du ska ju upp hit till mig i Stockholm.
Ja, det kommer bli en jävla stämning. Ja, visst, det kommer smälla, så det kommer gå sönder saker om saker och ting plingar fel, om man säger så. Nej, men tillbaka. Ja. Jag även rekar då. Jag säger Championship, jag säger Hull. Titta inte på streck, titta inte på odds, spika bara Hull och njut över 90 minuter. Hull vinner matchen. Mm.
Grymt. Jag sticker in med två stycken. Ni har väl sagt de vettiga spikarna här, så jag säger Kalmar och Luton. Lite skrällar.
Snyggt! Härligt allihopa, och som sagt 11,5 miljoners jackpot. Missa inte att lämna in i tid. Vi hörs helt enkelt nästa vecka allihopa.
Det gör vi, stort lycka till.
Lycka till.
Ha det gott.